Människan är ett djur som föds med naken hud. Då de flesta andra föräras med skyddande pälsar av olika slag tvingas människan ta sig huttrande och rysande genom tillvaron. Och vissa delar av planeten borde av det här skälet vara mindre lämpade att bebo. Men människan har istället förärats med såväl en ojämförligt utvecklad hjärna som en ådra av hänsynslöshet. När andra djur har päls, varför inte ta den? Det är svårt att veta hur länge människan har ägnat sig åt det här. Åtminstone sedan den vaga och ovetenskapliga termen grottålderns dagar. På 50 000 år gamla grottmålningar i Frankrike syns pälsklädda jägare. Och det är inte en särskild djärv gissning att man kan backa åtminstone ytterligare 50 000 år i bruket av att skydda sig mot kyla med hjälp av päls. Med andra djurs päls kunde människan bosätta sig över i princip hela planeten. Vartefter blev det, som med det mesta annat angående människan, status i vilka typer av pälsar man ägde. Och efterfrågan steg i takt med civilisationernas och den monetära ekonomins utveckling. I dagens avsnitt så får vi se hur handeln med pälsar och jakten på dem påverkar ekonomierna. Och inte minst hur den bidrog till den politiska expansionen av världens idag största länder. Så på med tvättbjörnsmössan, för nu ska vi ut i den bistra vildmarken.
Ni är varmt välkomna till Historiepodden som idag är pälsjägare. Eller i alla fall handlar i päls.
Ja, det är väl lite både och här kanske.
Så är det. Ja, som vi nämnde i slutet av förra avsnittet så är det här alltså, på tal om valuta och på tal om att ha saker i reserv, ett avsnitt som du skrev för 3 år sedan.
Ja, då skrev vi ihop lite anteckningar kring det här. Ja. Och det var också då jag läste som mest om det här.
Och så när du gick tillbaka till dina anteckningar, kändes det som att det var en annan människa som hade skrivit det? I en annan tidsålder?
Ja, det är en annan tidsålder på sätt och vis. Det här var väl pre-pandemi och sånt där.
Just det.
Antar jag. Det är mycket som har hänt sen dess. Och sen är det alltid som det är med anteckningar. De är lite knapphändiga. Så man får göra vad man kan utav dem och sitt minne. Men det kommer ju att handla mest om pälshandeln i Nordamerika, har jag en känsla av. Även om vi tar upp lite annat, men jag ska börja med annat. I Amerika så är ju pälshandeln och jakten väldigt kopplad till det så kallade Manifest Destiny. Alltså idén att den nyfödda staten USAs öde är att expandera hela vägen till Stilla havskusten. Och även om den där doktrinen Manifest Destiny etablerades först i mitten av 1800-talet, så är det uppenbart när man följer pälshandels utveckling i alla fall att det där börjar långt tidigare egentligen.
Jag tänkte på det att på samma sätt som när svenska nationalromantiker skulle gå tillbaka i historien och se vad är det typiskt svenska, om man landade i vikingar och krigarkungar och odalbönder, så är ju på något sätt den här skogslöparen och The Trapper och jägarna som vi kommer in på i det här avsnittet, det är ju en amerikansk motsvarighet till det. Det är nästan en arketyp av de i utkanten av den vita amerikanska civilisationen som är någon sorts, ja, de föreskuggar Manifest Destiny.
Ja, så kan man säga. Det här blir ju då alltså en blandning av pälshandel och den övergripande expansionen västerut, det kommer handla om i Amerikas fall. Sen har vi en expansion österut på en annan kontinent också. Men det är ju i båda fallen pälsarna som är grejen. Och så kan vi fokusera lite mer på Manifest Destiny specifikt en annan gång kanske.
Det låter utmärkt.
Men pälshandeln har ju minst sagt förekommit och funnits långt före det att europeer hamnade i Amerika.
Oh ja.
Så vi kan väl börja någon helt annanstans, till exempel. Ja, det gäller att börja där man har källor att gå på i alla fall. Och vi börjar med Arabiska riket och stäpperna där omkring, tänker jag, eller?
Det blir utmärkt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med Tre.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt.
Det är betalt samarbete med Tre, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mm-hmm. Intressant. Som vad då till exempel?
Att man kan se kinesiska muren från månen.
Ja.
Jag kommer ihåg ögonblicket som min lågstadielärare berättade det för mig och hur imponerad jag blev.
Mm.
Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker TV nu 99,3% av Sveriges befolkning. Och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning.
Och för det arabiska riket, vilket var då ett urbant, civiliserat och sofistikerat imperium, så utgjorde de här vilda stäpperna i norr en både skrämmande och fascinerande kontrast mot deras storslagna städer. Och man hade ju då en omfattande handel förstås av olika varor generellt, vilket bidrog till bland annat då Bagdads storhet på 700-talet. Men ekonomin på stäpperna kretsar ju dels då kring hästar och boskap, och det är får framförallt. Men när det gäller export från stäpperna, då är det vax, honung och inte minst bärnsten som är eftertraktade produkter. Allt det här, fina grejer, bra grejer.
Absolut, honung, sött och gott, bärnsten, vackert. Man kan förlora sig själv i en bärnsten.
Och ändå är det ingenting av det som egentligen konkurrerar jättemycket med handeln om pälsar.
Nej.
Pälsarna ger både värme och status för den som äger den. Den här bärnstenen ger ju säkert status, men så mycket värme ger.
Ja, men värmer den en kall natt?
Nej.
Det gör den inte. Nej, men det är ju typiskt för päls och skinn att det är ju en produkt som sammanför de här två koncepten. Den är både praktisk och statusbringande. Mm. Och i Sidenvägarna, Peter Frankopans mycket uppskattad och lästa bok, så skriver han ju till exempel om en av kaliferna på 700-talet som i nästan vetenskaplig anda under en kall natt lät placera olika pälsar i behållare med vatten under iskalla förhållanden. Sen morgonen därefter tog han fram dem där och märkte att det är svarträven, va? Det är den som är torrast och härligast, så att den är bäst.
Mm.
Den ska vi ha.
Det är ju vetenskapligt tillvägagångssätt.
Ja, det får man ju säga. Och då får man den här, vad ska man säga, kanske hierarkin, eller man får en uppfattning där till exempel sobel, grå ekorre, hermelin, mink, räv, mård, bäver, mer om bävern vad det lider, och fläckig hare. Det var de arterna som bringade högst värde, de pälsarna som man helst ville ha på sig. Och där finns en intressant aspekt i just pälsbranschen som väl har med de här två olika egenskaperna, det praktiska och det statusbringande att göra. För det handlar inte bara om värme utan också i rätt stor utsträckning om fåfänga.
Mm.
Så tillåt mig göra ett mycket häftigt hopp i tid och rum här. Härnösand, 1590-tal.
Ja, det här blir spännande. Vi har redan landat på en plats och en tid, men varför fattar jag inte.
Därför det var under några korta år en av Sveriges viktigaste hamnar för utlandsexport.
Mm.
Och deras borgerskap tjänade stora, stora summor på utförseln av skinn. Och varför tjänade Hälsinglands borgerskap så mycket på att sälja och exportera skinn? Jo, i Hälsingland så hade man fler vita kreatur än på många andra ställen. Och det tyckte de här köpmännen i Lübeck var utmärkt. Alla andra försöker ju sälja oss den här brokiga skiten.
Jaha.
Visst, den är lika varm och lika praktisk och vi kan använda den till samma sak, men den är ju inte lika fin som de här vita hudarna här. Och det där är ju typiskt för handeln med både skinn och med pälsar, att det ska vara varmt och praktiskt, men det ska också vara fint och grant.
Ja, så är det ju. På stäpperna var ju, kan man säga, en monetär myntekonomi föga etablerad.
Nej, det var det inte.
Under medeltiden. Och då fungerade ju pälsarna som ett valutasystem i sig självt istället.
Mm.
Och det fanns växlingskurser och allt möjligt. För 18 ekorre skinn kunde man växla till sig ett silvermynt om man hellre vill ha ett sånt än 18 ekorre skinn.
Ja, det är ju väldigt mycket sammanhanget som avgör vilken av de två vågskålarna som är mer värda.
Ja, hur menar du?
Ska jag samla kapital på bank så tar jag hellre ett silvermynt, men om jag fryser så är de där 18 ekorre skinnen riktigt bra att ha.
Ja, du måste ju se ihop det på något sätt, känns det som, om det inte är väldigt stora ekorre. Men ett ekorre skinn i sin tur räckte ju till en rejäl brödlimpa också, så att man kunde ju byta bort ett av dem eventuellt då.
Ja, men det är en intressant grej där att den här hierarkin, eller vad man ska säga, bland skinn gjorde att det fungerade gott som valuta.
Mm.
De enorma värden som fraktades fram och tillbaka kunde ju också bygga upp nya stormakter längs med de här färdvägarna. Från steppen mellan Volga och Don började kasarerna, ett steppfolk som antingen från början var turkisktalande eller blev det längs med resans gång, breda ut sig. Och kasarerna, de gör resan från nomader till bofasta och hela riket kan expandera med hjälp av inkomster från tullar på karavaner som passerade genom deras, som sagt, expanderande trakter.
Mm.
Och hur livet längs med handelsrutterna påverkades syns också i den här brokiga religiösa kulturen som är den kasariska. För samtidigt som många av kasarerna trodde på den här äldre andeläran, ofta kallad animism i forskningen, vilket är rätt typiskt för steppfolk, så börjar det också dyka upp rätt stora minoriteter av muslimer, judar och kristna. Så den här handeln och de här kulturella kontakterna som framförallt pälshandeln gav, och bärnsten och honung, men framförallt päls då, den formar och omformar samhällen kring det arabiska riket. På 800-talet, då väljer kasarernas ledare, kaganen kallad, helt plötsligt att konvertera till judendom. Så på 900-talet, då heter kasarens ledare Josef. Och det är ju ändå så här intressant hur handel leder till sådana kulturella, jag vet inte, skiftningar.
Ja, det här hade jag inte sett komma.
Nej, så var det.
Ja. Ja, de här stepperna vi pratar om, det är ju Centralasien helt enkelt.
Precis. Det behöver inte bara vara Centralasien, nu ska vi inte prata om stepper, men jag ser ju som en av mina viktigaste och mest hedersfyllda roller i den här podcasten att se till att norra Sveriges historia ständigt lyfts. Nu har jag redan kofotat in Härnösand här.
Ja, men jag tänkte väl på de här stepperna som omger då arabiska riket som vi för tillfället pratar om.
Sen, ja, men alltså,
Härnösand är ju inte jättemycket stepp.
Absolut, och vi ska släppa Härnösand, men när vi ändå pratar om det arabiska riket och pälshandeln, så tänker jag att det är viktigt, eller det är relevant i alla fall, att poängtera att stora regioner av det som idag är norra Sverige, där samer bodde, var också del i den här omfattande europeiska och arabiska handeln med päls. Från 1000-talet till och med 1300-talet så finns det arkeologiska fyndplatser som brukar kallas för samiska offerplatser. Det här var alltså ställen där samer begravde massa olika värdefulla föremål. Och i de här offerplatserna så finns det stora samlingar mynt. De kommer från Norge, de kommer från Tyskland eller de kommer från det arabiska kalifatet. Och det här är också intressant apropå det här med att 18 ekorrskinn var ett silvermynt. För i de äldsta offerplatsfynden, där är mynten alltid genomborrade. Och tycks alltså ha använts som medaljonger. Och det där, det var någon så här spännande grej om, vad är ett mynt?
Ja, det kan väl lika gärna vara någon form av smycke då.
Vid något tillfälle har en arabisk handelsman stått med ett silvermynt i handen och tänkt, det här, det är värt 18 ekorrskinn. Och sen har det där myntet vandrat längs med olika ryska eller finska mellanhänder och hamnat i det som idag är Lappland. Och där har det hängts runt halsen som en vacker prydnad. Det tycker jag är spännande.
Det kan också ha med rent praktiska aspekter att göra. Alltså att man har tätt på mynt på ett rep eller snarare av något slag för att det är lätt att frakta så.
Ja, absolut. Så kan det vara.
Men vad jag ville säga var bara, eftersom vi pratade så mycket om steppe och kasarer.
Ja.
Och det kanske var förvirrande för lyssnare, tänkte jag. Då vill jag bara skjuta in, vad var det här för stepper? Sen är det klart att det du pratar om nu med Norrland och Lappland här, det är ju jätterelevant också. För det är ju samma typ av ekonomi, den hängde ihop med den här andra. Men det var bara rent, så att säga, pedagogiska skäl. Jag ville säga var de här stepperna egentligen låg som vi pratar så vagt om.
Ja, absolut. Och det är ju toppen. Handeln med pälsar och skinn från det som idag är norra Sverige, den rörde sig dels i en västlig riktning mot Atlantkusten och dels rörde den sig i en östlig riktning mot Ryssland och vidare till det arabiska riket och omsatte stora värden grundat på den jakt på vilt som samiska jägare ägnade sig åt. Ibn Battuta, en av medeltidens kändaste resenärer, han stannade vid Bulgar längs med Volga. Det skriver han i alla fall själv att han gjorde. Det finns faktiskt Ibn Battuta-forskare som inte är helt övertygade. Men det är inte vad vi behöver fokusera på här. Utan Bulgar, det var ett centrum för skinnhandel och pälshandeln. Och en plats där diverse slaviskt talade handelsmän kunde berätta riktiga skrönor. Och en sån återger Ibn Battuta. 40 dagar, säger han, får man resa med hundspann norrut in i mörkrets land. När man har kommit fram till mörkrets land, berättar han vidare, då får de här handelsmännen lägga sina bytesvaror på marken och först dagen efter får de se om det föreslagna bytet fallit i god jord. Då kan högar av såbel och hermelin ha placerats ut på marken.
Mm.
Men om inga skinn och inga pälsar ligger där, ja, då får handelsmännen, säger Battuta, bättra på sitt bud.
Ja, okej. Okay.
Nu finns det, ska det sägas, ingenting som styrker den här berättelsen. Så här gick det inte till. Det är en skröna, en exotifierande berättelse om en märkvärdig trakt långt borta. Men det är ändå intressant att lappmarkshandeln var viktig nog för att intressera sin tids mest beresta person.
Ja, för det här är alltså då, det är Battutas version av hur det gick till i Lappland, eller vad då?
Exakt.
Men var han där?
Nej, han tog sig inte längre än till den här handelsstationen längs med Volga, antagligen. Och där berättar han berättelser som han har fått höra.
Ja, ja. Det är lite, ja men det gjorde ju Herodotos också ibland säkert.
Nej, jag säger det inte är en perfekt källa. Utan det som är fascinerande är att han tycker att det är fascinerande. Långt in på 1600-talet var fortfarande de här varorna viktiga för den svenska kronan. Då som tillskott till statsfinanserna intagen som skatt. Nu kanske vi ska släppa det och så vill du prata lite grann om Ryssland.
Ja, det är inte bara i Amerika som pälshandeln haft funktion som politisk motor för expansion. Pälsjägarna, de är ju inne i sin bransch av personliga skäl, ekonomiska försörjningsskäl helt enkelt. Men när de rycker fram då så blir det ju som en ofrånkomlig bieffekt att den där strävan att byta sig in på nya marker leder till att de stater de kommer ifrån kommer kanske att följa efter då antagligen.
Just det.
Och när det gäller Ryssland då och expansionen österut på 1600-talet så påminner den en hel del om den amerikanska expansionen västerut på 1700- och 1800-talet. Den mycket mäktiga familjen Stroganov, känd från svenska skolmatsalar, de hade ju då monopol på pälshandel och saltgruvor i slutet av 1500-talet. Och nu öppnas det upp här för expansion österut i Sibirien. Stroganovs hade ju då samlat ihop en armé av domkosaker som erövade ett område i västra Sibirien. Och sen rullade det på, kan man säga. Sibirien var ju ganska glesbefolkat av naturliga skäl, kan man säga.
Det var inte urbant.
Nej. De som levde där hade då en högst primitiv livsstil också och det fanns inga statsbärande strukturer och så, utan det var ju folk som var utspridda i stammar här och var. De kunde ju inte stå emot de här kosakernas våg. 1639 då hade Sibirien genomkorsats och man stod vid Stilla havskusten. Och på vägen österut så hade man ju då förstås slagit upp en rad befästningar för att hålla någon form av nödtorftig kontroll på de här enorma regionerna.
Mm.
Men det var ganska ofta långa avstånd mellan de här befästningarna. Och för övrigt så stannar man ju inte heller vid Stilla havskusten, utan där knallar man ju över till Alaska och fortsatte sen då obevekligt vidare längs den nordamerikanska kontinenten och söderut. En bit i alla fall. Och när det gäller Sibirien så bestod ju de första vågorna av ryssar just av pälsjägare och en del köpmän och en del rövare. Det var ju först efterhand som ryska regeringen skickade ut några slags myndighetspersoner och präster och en del soldater och sådär. För att hålla koll på vad är det här för område nu som vi verkar ha införskaffat. Att kolonisera marken för jordbruk, det var inte prioriterat under en ganska lång period. Det var väldigt sporadiskt och så. De nybyggare som gav sig ut och gjorde det, de var ju... Det var ju folk med ganska låg risktröskel, kan man säga.
Ja.
Och mycket mod. Det är ju ensamt där ute fortfarande, kan jag tänka mig.
Ja, det tror jag också. Spontant, nu vet inte jag precis hur Sibiriens jordmån och klimat ser ut. Sibirien är ju stort, men... Jag tänker också att skulle jag satsa på någon trakt i det som idag är Ryssland att bruka jord, så är inte Sibirien den första jag skulle kasta mig över.
Nej, och så tänkte man väl då, men kanske. Till slut hade ju då den ryska staten lyckats skaffa sig kontroll över Sibirien med ganska våldsamma metoder. Då lät man ändå urbefolkningen behålla traditioner och livsstil och så. Det enda kravet man hade på dem var egentligen att de skulle betala sin jasak, det vill säga en skatt i form av pälsar till den ryska staten.
Just det.
Det var lite väl magstarkt att låta de här sibiriska stamledarna bli upptagna bland den ryska adeln, tyckte man. Bara, ja men nej, det är lite för främmande för, va? Det kan vi inte hålla på med. Men däremot så godkände man då deras status som ledare för sina folk.
Mm-hmm.
Och uppmaningen från den ryska staten till de här ämbetsmännen i östern var ju att, citat, behandla dem med mildhet och välvilja och att inte avkräva dem jasak med rå styrka. Trots allt så skulle ju då ändå den här jasak alltid betalas. Och ibland räckte det inte tålamodet till för att frambringa den här milda välviljan, eller man ska säga. Så det hände ju att myndigheterna helt sonika bara tog stora delar av befolkningen som gisslan tills det att de hade betalat den här pälsskatten.
Mm. Det där är ju någonting som går igen både från det svenska och det ryska och det amerikanska exemplet, att man från officiellt håll varnar för att gå fram för hårt, eftersom många av de här urfolken helt enkelt kan flytta på sig.
Mm.
I vissa fall, som i Sverige och USA, till och med ta sig över gränsen till en annan stat. Och då kommer vi inte åt de här pälsarna som vi ju vill ha. Så att det är någon sorts, jag vet inte, balansgång där. Vi vill ha pälsarna, så vi kan inte vara för stränga.
Nej, men det är klart, när det uppstod uppror, då slogs de ju betalt ner av den ryska vapenmakten.
Mm.
Men å andra sidan, det skiljer dem inte från något annat imperie.
Nej.
Jeffrey Hoskin skriver i boken Ryssland, folk och imperium: Sibiriens viktigaste källa till rikedom, pälsarna, exploaterades skoningslöst av köpmän och finansministeriet. Ingen hade ens en tanke på att låta djurstammarna få återhämta sig, så i början av 1700-talet började denna inkomst minska på grund av ren misshushållning. Efterhand så börjar man ju se botten i syltburken, va?
Ja, det är så. Om det är för många som glupskt vill äta sylt och det finns en begränsad mängd sylt.
Mm. Då måste man skruva på locket och låta sylten återskapa sig en stund. Det låter inte så himla gott, men...
Nej, precis.
Det var en metafor som nästan nådde mål.
Ja, nej, men den är helt okej. Alternativet är ju på något sätt att skapa stora artificiella syltfabriker där man håller vilda syltdjur i små syltburkar. Ja, nej, vi går vidare.
Ja, vi gör det. Till 1500-talets Amerika, tänker jag. Vad tänker du?
Det tycker jag är... Det är vårt manifest destiny att hamna i... Ja. Nordamerika på 1500-talet i det här avsnittet. Pälshandeln är ju, om inte den, så i alla fall en av de riktiga pionjärverksamheterna i Nordamerika under den tidiga koloniala epoken. Den uppstod under de former att människor, ofta fiskare med europeisk bakgrund, började slå läger vid olika ställen längs med östkusten. Och där människor dyker upp brukar andra människor också dyka upp. Det är någon sorts konstig naturlag nästan. I detta fall då urbefolkningen. Och rätt snart så upptäckte de här människorna att skinn och päls från olika djur, det gick utmärkt att byta med europeerna. Det var varor som de uppskattade. Och då är det en vara framför alla andra varor. Det är den majestätiska bävern med sitt vattenavstötande skinn.
Och vad man får för pälsarna är ju då kastruller och andra metallpöjlar som man hade lite svårt att producera själv.
Exakt. Rätt snart var det mer päls än fisk på de skepp som lättade ankar och seglade från de forna fiskelägren.
Ja.
Till skillnad från den idé vi ofta har med oss från kanske äldre tv-serier eller filmer, den om den bofasta jordbrukaren som slår upp ett hus i indiantrakter inom citattecken och sen lever med hotet runt knuten, så det är väl i själva verket den här bilden som är mer riktig för de tidiga nordamerikanska kontakterna mellan kolonisatörer och urfolk. Att det var människor som temporärt vistades ute i landet och som kom i kontakt med urfolket, och där sker ett utbyte av kultur och varor och sjukdomar också, för det är ju också på det här sättet som de europeiska sjukdomarna mot vilket många av Nordamerikas urfolk har väldigt dåligt motstånd börjar spridas.
Ja, det var ju kryddorna som hade fått europeerna att dra iväg västerut från början, och sen var det förhoppningarna om guld och sådär. I Sydamerika var det sockret som blev den viktiga drivkraften, men i Nordamerika så är det ju pälshandeln som spelar rollen som den här motorn för utvecklingen, får man ju säga.
Just det.
Pressar kolonisterna västerut hela tiden. Det djur som var mest eftertraktat för sin päls, det var ju som du sa, bävern.
Mm.
Pälsen var ju extremt tät och bra, som du sa också. Och i Europa så tillverkas ju då hattar av bäverns underpäls som processas till ett slags filtmaterial. Det här är ju, i ett gammalt avsnitt så drar ju du en hel harang om det här med den galna hattmakaren.
Ja, precis. Det här var, jag tror att det är Henry Hudsons haveri, kanske.
Ja, det kan det vara att
jag... Jag försökte hitta mina anteckningar till det avsnittet, men det är, de har försvunnit. Men precis, den galna hattmakaren.
Ja, för det är väl, hänger inte ihop lite grann med Alice i Underlandet, han är väl med där, eller?
Ja, precis. Det är hemskt att jag kommer ihåg att jag var så nöjd med den här episoden, och nu kommer jag inte ihåg vad den handlar om.
Att processen var dyr och bara ett fåtal hade råd med dem gjorde bäverhattarna till en symbol för framgång och smak. Det här är intressant i sig, tycker jag, men här kommer då det som jag tycker gör anekdoten så utmärkt.
Jag håller mig här.
Ja. När man skulle göra bäverhattar var man tvungen att behandla pälsen med kvicksilver. Med andra ord kan man säga att hattmakarna satt alltså dag ut och dag in och boffade kvicksilver.
Mm.
Det här gjorde de galna.
Mm-hmm.
Boston Corbett till exempel var en engelsman som emigrerade till USA på 1800-talet. Efter några år som hattmakare fick han för sig att han var Jesus och sparade ut håret. Sen vid ett tillfälle så gick det utanför Boston Corbetts fönster förbi en prostituerad kvinna. Och då kände Boston Corbett att, shit, henne skulle jag vilja ligga med. Men jag är ju Jesus. Varpå han tog närmsta saxen och kastrerade sig själv på platsen. Därför han har suttit och boffat kvicksilver i flera år.
Det här är ju... att du har liksom... det här står ju in.
Ja.
Det här har du gått som på nålar kring och liksom spridit den här smörjan till alla dina kollegor och liksom varit väldigt nöjd.
Men jag har det bästa kvar också.
Aha, okay, ja.
Boston Corbett, vad gör han då som kastrerad hattmakare? Jo, det kommer ett amerikanskt inbördeskrig och Corbett går med i unionen. Han blir tillfångatagen och hamnar i Andersonville, känd från vårt avsnitt.
Ja, nu börjar det likna något här.
Ja, han överlever Andersonville.
Bara det?
Ja, det är imponerande. Det krävdes kanske den typen av galenskap för att orka med det där. Han blir förflyttad till Washington och där kommer han få ett uppdrag. Han ingår nämligen i den trupp som följer efter John Wilkes Booth efter han har skjutit Lincoln och är liksom på jakt efter honom. Och när John Wilkes Booth gömmer sig i den här ladan.
Som vi också har pratat om, ja.
Ja, och de har omringat den ladan.
Avsnitt 31.
Ja, då står Boston Corbett där och eftersom Boston Corbett har boffat kvicksilver så talar Gud till honom och säger, du ska skjuta John Wilkes Booth.
Säg inte det Boston Corbett gjorde. Säg inte det!
Ja!
Oh my god, vilken grej!
Det är Boston Corbett som skjuter John Wilkes Booth.
Det är en väldigt lång vandring visserligen från Hudson.
I alla fall om man får tro Ken Burns, det här kommer från hans dokumentär om amerikanska inbördeskriget. Hattmakare var galna eftersom bäverpälsen, med kvicksilverprocessen. Det är också anledningen till att Lewis Carroll i Alice i Underlandet gör sin mest galna karaktär, The Mad Hatter, till en hattmakare.
Och som, det är också en jättebra kul spaning.
Ja. Det är ju så, det här är ju en värld utan Gore-Tex och andra sådana vattenavstötande material. Så vill man ha en larvig jämförelse, att ha en bra bäverhatt, det var som att gå ut klädd i Gore-Tex. Helt plötsligt så kunde inte elementen ro på ens huvud.
Det här var ju då modets höjdpunkt under de första 70 åren, kan man säga, på 1700-talet. Men det var vanligt både före och efter med sådana här bäverfilthattar. Mm. I Europa och Ryssland hade ju bävern nästan helt utrotat sedan på 1500-talet. Nästan, säger jag. Har väl återhämtat sig förstås lite nu. Men det var i alla fall glada nyheter då att Amerika, som inte tycktes vimla av guld och kryddor direkt, istället var helt översållat av bävrar. Uppskattningsvis 60 miljoner bävrar fanns det runt år 1500. Hur man har gjort den här uppskattningen har jag inte en aning om, men så är det i alla fall.
Men det är en uppskattning. Det fanns mycket bäver.
Ja.
Vilket det kommer förändras.
För bävern, ja, så var det här inte glada nyheter att européerna hade dykt upp på scenen och hade med sig sina modeideal.
Nej.
Bävrar är ju sådär att de förökar sig långsamt. Och när de jagas hårt så sjunker ju populationen ganska snabbt.
Ja.
En annan population som sjönk snabbt var ju den amerikanska urbefolkningen, som genom sina handelskontakter då med kolonister och europeer, precis som du sa alldeles förut här, insjukna i olika sjukdomar som de inte hade motståndskraft till. Och det här gör ju då att förutom att bävern minskar i antal, så gör också de som jagar bävern det. För det är ju indianerna som gör det. Och allt det här är ju då djupt beklagligt, tycker man, särskilt de som håller ett öga på kolumnen för intäkter, va?
Jag tänkte säga det, att om man sitter och fokuserar hårt på tillgång och efterfrågan, så märker man att tillgången inte i närheten täcker upp för efterfrågan.
Nej.
Och det där märks ju. Historikern Axel Andersson har skrivit i en artikel i Populär historia om att det var enklare för kolonialmakterna Frankrike och Storbritannien, till exempel, det är ju de som kommer bli kvar längst, att locka lycksökare som ville handla i päls än att locka människor som skulle slå ner sina bopålar bakom resta murar. Och från den liksom version som vi hade från början, då kolonisterna hade samma relation till urbefolkningen som norrmän och svenskar hade till samer eller som araber hade till olika steppfolk, alltså att man agerade mellanhand i handeln, så kommer det ju nu bli en sorts situation där det finns utrymme för europeiskt ättade män att ta sig in på själva jakten och vad det lider ersätta urbefolkningen på den arenan. Det är väl framförallt fransmännen som är först med det här att börja följa med urbefolkningen ut på jakt.
De har ju då koloniserat områden i dagens Kanada och börjar skicka ut agenter som får leva bland de här olika stammarna hos urbefolkningen.
Ja.
Och syftet är att få handeln att gå smidigare och framförallt att bilda allianser som kan vara bra att ha mot ärkerivalen England då.
Ja, det gällde ju att garantera att man fick handla.
Ja.
Det är någon så här 15 till 20 000 bäverskinn som årligen anländer till franska hamnar. Det var mycket pengar.
Vi är i början på 1600-talet nu kan vi säga.
Och i Manitoba, Kanada, idag är det Kanada, så började man snart se resultatet av den här vanan. Små gråtande, jollrande varelser blev resultatet av relationer mellan franska män och kvinnor från urbefolkningen. Det är en blandkultur här som uppstår och som har kommit att kallas för métis. Från 1800-talet definierad som en egen distinkt kultur och som har försökt tillsätta egna regeringar och liknande. Det är ändå intressant hur viktig och hur stor status som pälshandeln hade. För den katolska kyrkan älskade ju inte tanken på en kreoliserad blandkultur mellan urbefolkning och fransmän. Men man inser också både från kyrkan och franska statens håll att det är strategiskt värdefullt att ha franskvänliga grupper ibland urbefolkningen. Mm. Allt som låg Storbritannien i fatet var ändå välkommet. Så man får se mellan fingrarna här att det uppkommer en helt ny blandkultur. Tycker jag är lite intressant.
Så världslig inställning från kyrkan?
Ja.
Alltså det här med att man ska manövrera ut England och då behöver man göra allianser med urbefolkningar som kan sälja bäverskinn som ska säljas som moderviktiga hattar i Europa. Det är väldigt, väldigt långtgående tänkande om de här prästerna rent, som inte hänger ihop med det andliga menar jag.
Nej, så är det ju. Sen, jag undrar hur mycket avståndet spelar in här också, att den katolska kyrkan, den är ju starkare i Europa. De här franska ärkebiskoparna sitter ju och kanske tänker stränga tankar på sin kammare, men sen ska de transporteras över Atlanten också.
Just det, och där kan ju tankarna då omvandlas en smula i krocken med verkligheten kanske.
Just det.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
De europeiska monarkerna, de satt ju också gärna under 1600-talet och delade ut monopol på tillverkning och handel på olika saker. Och det här gjorde de ju förstås för att dyga ut sin egen kassa. Man kunde göra det på den tiden.
Det är inte så här liberala, kapitalistiska idéer som har slagit igenom här.
Nej, det får vi komma ihåg här då, att det här med konkurrens existerar inte riktigt. Och då har vi 1670-talet när Hudson Bay Company bildas med ett utdelat privilegie av den engelske kungen Karl II. Initiativet hade i och för sig kommit från franska pälshandlare som inte, de hade inte förmått sin egen kung att utveckla den här pälshandeln, och då vände de sig tydligen till England istället. Det här Hudson-kompaniet, de fick ju då åtminstone på pappret ensamhet till att bedriva pälshandel runt hela Hudson Bay, ett stort område. Och dessutom, som britterna gjorde på den här tiden, så fick ju bolaget också rätt att förvalta hela territoriet.
Mm.
På samma sätt gjorde man ju sen i Indien med det ostindiska kompaniet.
Just det.
Skötte Uliansen hela Indien fram till 1800-talet liksom.
Ja. De här territorierna i nordvästra Kanada döpte man till Rupert's Land efter en governor som hade utsetts att vara högsta ansvarig för bolaget. Prins Rupert var också kusin till kungen som hade gett tillstånd till det här bolaget att bildas. Så kan det gå till.
Men du, jag undrar om inte prins Rupert är den som är inblandad i ett av de här slagen under engelska inbördeskriget som vi har pratat om. Som kanske var, ja, vi får se, vi får rota lite i arkivet så kanske det dyker upp ett klipp här. Annars så har jag fel för mig.
Spännande.
Och har jag fel för mig så är inte det här med alls. Nu står de uppställda där och tittar på varann. Klockan är 19.30. Regnet har väl lagt sig någorlunda och det hänger ju tunga moln i luften fortfarande. Men det börjar bli kväll. Och då hugger det till i prins Ruperts mage och kurrar i kistan. Han är hungrig här. Ja, nej, men vad gör man då? Nej, vi stiger väl av hästen. Han gör ord om det. Nu ska det tändas eldar fram en marinerade fläskfilén och det är grillspett och det är... Nej, det kanske inte. Men de tände eldarna så att säga och ska gå av hästarna och sätter sig runt omkring där och tänker att nu blir det inget slag idag. Det får bli imorgon istället eller något. Och börjar förbereda maten. Och generalerna på parlamentssidan tittar i sina kikare som man hade på den tiden och tror inte sina ögon. Vad är det som händer? Vad håller de på med? Det här måste ju vara ett av Gud givet tillfälle att slå till naturligtvis och ta övertaget. Så mitt när de sitter där och käkar och glufsar i sig sin mat, då anfaller ju parlamentet. Hudson Bay Company är ju för övrigt det här bolag som Netflix-serien Frontier kretsar kring.
Har du sett Netflix-serien Frontier?
Ja, det har jag ju, och åtminstone ett par säsonger. Sevärd.
Betyg 1-5.
Jaha. Ja, 3.
Okej.
Det beror på ibland när man är riktigt, som jag var när jag höll på och skrev de här anteckningarna och läsa om allt det här för några år sedan. Då var jag ju väldigt insyltad i det här, och då satt jag ju och kollade på det där noga och drömde mig bort. Som att jag var någon pälsjägare där i ödemarken. Då var den kanske uppe till och med på en 4 eventuellt, jag vet inte. Det är ju hänsynslösa byråkrater och det är pengar, stinna entreprenörer och skäggiga pälsjägare i parti och minut helt enkelt i den här serien. Så att det är just ju det. Bra grejer.
Man kan väl säga om Hudson-kompaniets verksamhet att de första decennierna var ganska stökiga då den ihållande konflikten mellan Storbritannien och Frankrike innebar att flera av de handelsstationer som bolaget öppnade, liksom, de pendlade fram och tillbaka mellan de europeiska stormakterna. Man erövrade varandras grejer fram och tillbaka. Sen från 1750-talet och framåt så blev ju Kanada brittiskt, då bolaget kunde expandera obehindrat. Så när som på den enda stora rivalen som heter Northwest Company. Och det var ingen söt liten berättelse. Vi har till exempel en omtalad händelse 1816. Då Northwest Company hade lejt 60 metisser för att sabotera för Hudson Bay Company. Och vid en plats som heter Seven Oaks, nära ett av Hudson Companyets fort, så stötte man på en av höjdarna från Hudson Companyet tillsammans med 20 av Hudson Companyets soldater. Och alla de här kom att avrättas, att massakreras. Mm. Och det, jag vet, berättelsen i sig är väl kanske inte så uppseendeväckande, men den visar att rivaliteten mellan två pälshandlande bolag var så frän att massakrer kunde äga rum.
Ja, det här, det blir nästan som ett mindre krig, kan man säga.
Exakt. Det slutar ju också med att den brittiska regeringen till sist kommer tvinga ihop båda bolagen. Och ganska snart efter det kommer monopolet rinna dem ur händerna. Sen finns ju Hudson Bay Company fortfarande idag, så att, men de spelar kanske inte lika stor ekonomisk och politisk roll som de en gång gjorde.
Det är inget kungligt monopol längre. Det här begreppet konkurrens har liksom dykt upp under 1800-talet och ställt till det.
Och så är det ju. Sen får man också lägga till att pälshandeln, även om det är stora värden fortfarande såklart, nog för att fälla danska regeringar när man tvingar minkfarmar att begrava alla sina minkar. Så att det är fortfarande mycket pengar i päls såklart, men det är inte lika viktig produkt som det var på 1600- och 1700-talet.
Nej, eller 1800-talet menar jag.
Ja.
Om vi ska prata lite om begreppet skogslöpare slash trappers, som det kommer kallas sen, så får vi ju gå tillbaka lite i tiden här. Prata om 1600-1700-talet igen då.
Just det, från bolag till de här personerna som faktiskt jagade bäver och allt vad de nu jagade.
Ja, men de kommer ju då också delvis ingå i de här bolagen då förstås.
Yeah.
De europeiska handelsmännen köpte ju upp pälsarna via de här handelsstationerna som indianerna levererade pälsarna till. Men eftersom det fanns ganska stor risk att bli illa behandlad vid de här handelsstationerna, så började urbefolkningens jägare att undvika de här platserna. Och så fick europeerna komma till dem istället, vilket då ändrade på maktbalansen i själva mötet, kan man säga.
Mm.
Man kommer ju tänka lite på det här uttrycket, bit inte den hand som föder dig. Det var något åt det hållet som hade hänt. Det här skapar ju då möjligheter för vita pälsjägare också att mer självständigt ge sig ut och jaga ihop pälsar och sälja. I början var de alltså inte anställda av några stora bolag nödvändigtvis. Utan antingen var det ensamma individer eller några få personer i en grupp som tog sig ut i vildmarken.
Mm.
Och det här är ju de som då kallas för skogslöpare, vilket då är föregångare till det mer kända begreppet trapper.
Just det. Bushloopers på flamländska och courier de bois på franska.
Mm. Ja, och då har vi alltså urbefolkningens egna jägare. Vi har de stora handelsmonopolen. Och vi har rivaliserande kolonialmakter och en massa trappers i kompotten också.
Mm.
För bävern är det här bara fortsatt dåliga nyheter.
Ja, de är ju de verkliga. Ja, det är ju flera som har miss... Ja, jag håller med. För bävern är det här inga positiva nyheter.
Du opponerar inte. Ja, det är ju skönt att höra. För i slutet av 1600-talet så är det nämligen så att bävern är utrotad vid den amerikanska östkusten.
Ja, så att sorgligt.
Det var ju färdigt där. Då börjar engelsmännen konkurrera med fransmännen om kontakterna med indianerna på de franska territorierna. Bland annat genom att erbjuda generösa mängder sprit för de här pälsarna, men också högre priser generellt. Nu var det tillåtet med konkurrens då tydligen.
Just det.
När det gällde att konkurrera med fransmän. Och de var ju egentligen då redan utkonkurrerade av den brittiska kolonialmakten, de här fransmännen. Men Frankrike upprätthöll sin pälshandel genom subventioner, kan man säga, eftersom dyrbara allianser med urbefolkningen hängde på pälshandeln, och allianserna var i sin tur relevanta i kampen om herraväldet på hela kontinenten gentemot britterna.
Så här har det nästan svängt från att handla om pälsarna, ja, och det ekonomiska värdet. Nu är det politik.
Nu är det politik och territorier och ja, det är världspolitik helt enkelt.
Ja.
Och då har ju då pälshandeln helt plötsligt blivit ett sätt att, ja, skapa de här allianserna. Så man betalar egentligen från den franska statens håll för dem istället för att vinna så mycket på det.
Jag fattar.
De 13 brittiska kolonierna hade ju också fått fler och fler invånare hela tiden. År 1670 när Hudson Bay-kompaniet grundades, då bodde det ungefär 100 000 kolonister längs östkusten. Men i mitten av 1700-talet så är det ju 10 gånger så många. Och därmed också fler människor som kunde tänka sig att bli såna här trappers. Det är ju brist på bytesdjur på den östra sidan om bergskedjan Appalacherna. Mm. Där kolonierna och civilisationen finns, kan man säga. Appalacherna ligger ju som en barriär mellan östkusten och den vildmark, eller man ska säga, som breder ut sig på den västra sidan om Appalacherna.
Just det.
Som en damm med sprickor i, som utsätts för tryck här nu från engelska kolonister som trycker på så att dammen oundvikligen förr senare kommer att spricka. Ja, så berget kommer inte att gå sönder, men däremot kommer kolonister att rasa igenom berget.
Är det en ganska, precis, det är en ganska lyckad liknelse. Men precis,
tack, okay. du kan stoppa där. Ja.
På vilken sida av Appalacherna är vattnet? Vattnet är på östkusten och kommer börja sippra in västerut.
Ja, men om kolonisterna är, fattar du inte? Om kolonisterna är vattnet,
ja,
och så är liksom det slinker igenom en trapper där och sen är någon trapper där, någon skogslöpare där och sådär. Och så kommer det fler och fler. Då är ju vattnet på den östra sidan om Appalacherna. Alltså.
Ja, okej. Okay. Då är jag med på det.
Vilket det är också rent faktiskt i och för sig. Vattnet alltså.
Ja.
Mm. Kungen av England hade ingått avtal med urbefolkningen som levde väster om Appalacherna, vilket då gick ut på att inga invånare från de brittiska kolonierna skulle varken jaga eller bosätta sig på den västra sidan. Mm. Så den här dammen med luckor började då bli, alltså det är ett problem att den läcker, kan man säga, eftersom man har det här avtalet med urbefolkningen. Och de som först tog sig över och in i vildmarken, det är ju då de här pälsjägarna förstås, föga förvånansvärt.
Mm.
Markerna hägrar och lockar, för där fanns ju de här björnarna, hjortarna, rävar och lodjur och allt vad det är. Och i floderna finns det bäver och utter. Och vi sa innan att du nämnde flamländska ordet för
skogslöpare.
Ja, av någon anledning. Men det kanske man kan göra. Long hunters har de ju kallats också. Och trappers. Mountain men kommer de kallas sen också.
Jag nämnde det flamländska därför att det bokstavligen betyder ju skogslöpare.
De har i alla fall mytologiserats och romantiserats en hel del, de här pionjärerna. Man tänker sig ju att det är enstöringar som har, de har ju levt för sig själva, va? I harmoni i den här otända vildmarken och allt det där. Ungefär så man tänker när man sitter och ser den här serien Frontier, att man, och tänker man levde på 1700-talet och sådär, då ska man bo sådär.
Ja.
Men det är ju,
jag tror just inte att det var så romantiskt.
Nej, det är jag medveten om, och därför är det skönt att sitta i en varm soffa och titta på en tv och tänka sig det här i sitt fantasifyllda huvud istället för att faktiskt uppleva det. Men delvis stämmer det nog, åtminstone under tidigt 1700-tal, att det var så här. Men man måste ju nyansera det hela förstås och modifiera det hela lite, för de flesta skogslöpare eller trappers var ju också anställda av något stort handelsbolag som hade skickat ut dem. Det var ju sällan man bodde helt själv och isolerad i någon hydda någonstans och sen gick ut och sköt någon hjort och gjorde ett skinn av det och sålde, utan det var ju stora, vad ska man säga, fotbollslag som var ute och sköt kors och tvärs för att, ja, komma över de här bytesdjuren.
Men det är märkligt hur den där bilden har satt sig. För när jag tänker på en trapper så tänker jag av någon anledning på den guldgrävare som den excentriska artisten Tom Waits spelar i Bröderna Coens westernfilm. Han är väldigt så här egen och har ett så här konstigt excentriskt kroppsspråk och så. Nu är han guldgrävare och inte trapper. Men det är den typen av ensamvarg och excentriker som man tänker valde livet ute i vildmarken. Men det är i alla fall till dels, till ganska stor del skulle jag säga, en mytbild.
Ja, det är inte bara en mytbild, för det fanns ju också de som körde sitt eget race. Och oavsett om det, man tänker på dem eller de här stora liksom lagen av jägare, så innebar ju ofta det här livet både storslagna naturupplevelser och en hel del äventyr förstås.
Yeah. Oavsett vilket ord vi ska använda, trapper eller skogslöpare eller vad ni nu föredrar, så blev ju flera av de här riktiga kändisar, och den absolut kändaste av dem hette Daniel Boone, och han föddes 1734 i Pennsylvania. Äkta amerikan. Föräldrarna, de var kväkare av engelsk påbrå, och kom i Daniel Boones barndom att bege sig till North Carolina, vilket på den tiden var en av flera frontiers för det som snart skulle komma att vara USA. Och Boone, han kom att, för att föra sig med ett amerikanskt ordspråk, take to the wild like a fish to water. Han tycktes ha funnit sitt riktiga element.
Mm.
Som trapper kom Boone att se enorma delar av vad som idag är USA. Det går att belägga hans närvaro i Florida, i Missouri, och det finns starka indikationer på att han var hela vägen i Nebraska. I princip har du då ritat upp en båge från den nordamerikanska sydvästpunkten och sen rört dig rakt nordost genom nästan hela dagens USA. Det är typ bara Dakota-staterna som är kvar där från att du ska vara i Kanada.
Men hur är det nu? Den här bågen, ligger den på rätt sida dammen, Appalachia?
Nej, den gör ju inte det.
Den gör inte det. Det betyder alltså att han är en av dem som har slunkit igenom, och kanske en av de första faktiskt.
Ja, en av de första, absolut. Men det finns ju i många populärhistoriska verk så påstås det att Daniel Boone var den första vite mannen att upptäcka, eller vad man ska kalla det, Kentucky. Det stämmer ju inte in, det går att belägga ganska många, framförallt trappers som var där före. Men han är ju med i den här första vågen, och han har ju kommit att spela en viktig roll för Kentucky på många andra sätt. 1767 tog sig Boone delvis genom det så kallade Cumberland Gap, vilket är den här sprickbildningen i dammen som du, Daniel, har nämnt här. Det är där som vattnet kan sippra igenom. Alltså ett pass genom vilket man kunde ta sig genom Appalacherna. Och det här kommer bli en viktig passage västerut från tidiga kolonisatörerna. En slags port till den vilda västern kanske.
Man kan ju säga att hans motivation, förutom att han lockas och dras av det här livet i vildmarken, är ju förmodligen också att han har skulder upp över öronen. Och en bäverpäls ger ju mer än dubbelt så mycket som ett hjortskinn. Och han vet att, ja, nu är de ju slut här på den här sidan, Appalacherna, bävrarna, men på andra sidan, där kan vi komma åt några stycken säkert. Och han kunde få ihop mer pengar på en månad än en bonde fick på ett helt år genom att jaga i vildmarken där.
Så är det ju. Sen, det är ju några år senare, 1769, som Boone återvänder. Och efter 2 år i de här trakterna så... Han hade ju inte tjänat någon förmögenhet på den jakten. Däremot kom han ju tillbaka till civilisationen, eller vad man ska säga, som en unikt kvalificerad vägvisare och guide. Han kunde erbjuda sina tjänster till människor som ville ta sig genom den här sprickan i dammen och försöka slå ner sina bopålar i det som skulle bli Kentucky. Så 1773, då fick han ju ett kontrakt på att han skulle guida ett antal familjer till just Kentucky. Det blev ingen succé för Daniel Boone den gången. De blev anfallna av Cherokees i det här passet. Och Daniel Boones egen son blev både kidnappad och torterad och avled. Han fick vända tillbaka den gången.
Ja, tillbaka till Virginia var det, va?
Just det.
Men The Frontier är ju som en magnet för Boone. Han kunde och ville inte hålla sig borta. Och 1775 så har ju då Boone anställts som stigfinnare. Alltså han ska helt enkelt leda en ny expedition, ungefär som förra gången. Och den här gången är det en markspekulant slash svindlare som heter Richard Henderson. Och företaget heter Transylvania Company.
Man hade förhoppningar om att kunna göra Kentucky till nästa amerikanska koloni, den 14:e i ordningen då. Mm. Och då behövde man ju en säker och framkomlig väg genom Appalacherna.
Man vill köpa mark billigt av urbefolkningen i Kentucky och sen sälja jorden till nybyggare i planen också. Den här Henderson, han var inte så noggrann med vem som egentligen levde på marken. Om det var Cherokee eller Shawnee, indianer eller vad det var. Och det här att de hade en helt annan begreppsvärld angående ägande än vad kolonisterna hade, det var inte heller så noga tydligen. Bon, han hade ju återigen dragit på sig skulder då, förstås. Och det, som sagt, underlättar ju hans motivationen att försvinna ifrån civilisationen en stund. Den ökar ju. Så tillsammans med ett stort gäng skogshuggare hugger sig Bon fram genom skogarna i den här Cumberland-klyftan. Och syftet är ju att röja mark så att vagnarna också kan föras igenom. Och det här har ju då kallats för The Wilderness Road. Och följde ju egentligen då den gamla såna här stigar som urbefolkningen hade haft. Men det blir då en väg in i Kentucky. Och familjerna som har köpt jordlotter av den här gode Henderson, de når ju fram då till Kentuckyfloden. Och där insuper man då den här rena luften och ser ut över floder och trädtoppar. Det här blir bra, sa någon. Och sen satte man ner bopålarna och började bygga upp ett fort där det ser ut som ett sånt här klassiskt Lucky Luke-fort, du vet.
Ja, jag ser det framför mig som Playmobils fort.
Just det vill ju du gärna referera till, ja.
Ja.
Jens Sisgaard skriver i Amerikas saga: här byggde de av grovt tillyxat timmer ett fort som bestod av en stor fyrkantig gårdsplan omgiven av tvåvåningshus, blockhus, som alla hade fönster in mot gårdsplanen. På utsidan fanns bara små skottgluggar för bössor. Det lilla nybygget uppkallades efter den store Longhuntern och fick namnet Bonesboro. Nybygget angrips ett antal gånger av olika stammar i trakten. Vid ett tillfälle 1778 har ju då Bone tagits till fånga också av Shawnee-indianerna en bit utanför fortet.
Mm. Han blir adopterad av deras hövding Blackfish och lever 6 månader som någon sorts märklig adoptivson till hövdingen. Sen flyr han från fångenskapen för att leda stadens försvar mot den kommande Shawnee-belägringen.
Ja, och i slutändan så lyckas ju inte Shawnee-folket bli av med varken fortet eller den här framvällande vågen av nybyggare som efter Bones expedition kommer att strömma fram.
Mm. Det finns ju många sådana här berättelser om Daniel Boone, och de har ju med just urbefolkningen att göra ofta. En annan sak som gav honom väldigt mycket kändiskap under den här perioden var att han ledde en räddningsexpedition då hans dotter och 2 andra flickor hade kidnappats, och de lyckades han få tillbaka till Boonesboro vid liv oskadade. Dessutom så kom han under amerikanska frihetskriget att leda Boonesboros milis också i strider mot urbefolkningen som då var lierade med britterna i hela affären.
Ja.
Vet du hur känd Daniel Boone var?
Alltså, han var ju väldigt känd, men hur menar du, mellan 1-5 igen eller vadå?
Jag tänkte mer, han var så känd att han blev förevigad i Lord Byrons Don Juan från 1823.
Är det som är måttstocken?
Ja, men då är man ganska känd ändå.
Det är Lord Byron som avgör det här.
Ja, men om Lord Byron på 1820-talet skriver "Of all men saving Sylla the manslayer, who passes for in life and death most lucky. Of the greatest names which in our face stare, the great General Boone, backwoodsman of Kentucky, was happiest amongst mortals anywhere. for killing nothing but a bear or a buck, he enjoyed the lonely, vigorous, harmless days of his old age in wilds of deepest maze. Mandråparn Sylla kanske är undantagen, som för ett söndagsbarn beständigt gällt. Var bland allt stort varav vi skådat dragen, skogsbyggaren Boone i sitt Kentucky-tält, den lyckligaste som ännu sett dagen, där blott mot björn och hind han drog i fält. Och sist i djupa skogar njöt alena, sin friska ålderdom, sin samvetsrena.
Ja, det är ju elegant och romantiskt.
Det finns totalt, tror jag, 5 stycken i Don Juan, den här super långa episka dikten som Lord Byron skrev på och släppte i flera vändor. Och det är ett riktigt idolporträtt av Daniel Boone som han målar.
Det här är väl också lite grann för att han själv mäktar inte med att leva sådär. Men han ser upp väldigt mycket, till ungefär som jag tydligen.
Men skönt att du sa det själv, för det var vad jag tänkte.
Okej. Okay. Ja, i övrigt vet jag inte om jag vill likna mig själv vid Lord Byron så mycket. Men man kan konstatera lite fakta också. Det är att 1790 så levde 170 000 vita väster om Appalacherna. Och bara 10 år senare, vid sekelskiftet 1800, så är det uppe i 1 miljon. Mm. Så då kan man väl säga att dammen har spruckit.
Så är det. Kentucky blev dock inte den 14:e staten som The Transylvania Company hade hoppats på, utan införlivas senare i USA.
Mm. Och Boone och sådana som han, de stannar ju sällan kvar när det kommer så här mycket folk, utan han förflyttar sig då nästan hela tiden över gränsen, över frontier. Och 1788 så lämnar han Kentucky och flyttar in i Missouri med motiveringen att det har blivit för mycket folk i Kentucky. Och där stannar han sen kvar och jagar resten av livet tills han dog 1820. Mm. Lewis och Clark, avsnitt 97 i Historiepodden till exempel,
ja,
hade ju då i början av 1800-talet tagit sig hela vägen till Stilla havskusten.
Just det.
Desto längre västerut amerikanerna tar sig, desto mer upptäcker man ju att det faktiskt fanns en och annan bäver kvar på den här kontinenten. Bland annat i Oregon, långt i väster och runt Klippiga bergen. Och vad händer då? Då tänker man, ja men de här rackarna måste vi också knipa åt. Och så skapas på 1820-talet begreppet mountain men.
Just det.
Vilket då precis som de andra begreppen egentligen är detsamma som pälsjägare. Men i det här fallet runt Klippiga bergen då.
Sacagawea hette den guide som var med Lewis och Clark. Mm. Den här tonåriga flickan som hjälpte dem fram i vildmarken. Det satt och funderade på det, så jag missade lite vad du sa. Men jag är med på ungefär vart vi är.
Ja. Vi är i Klippiga bergen och har skickat upp mountain men där. De är inte så ofta anställda av företagen här, utan, men de hålls med utrustning av företagen. Och framöver så kommer de att få betalt i pälsar som de själva har skaffat fram då. Men de har fått som sagt vapen och utrustning av olika sådana här stora företag då.
Just det.
Bergsmännen, mountain men, de kunde ju då befinna sig i de här bergen i flera år. Och de har ju då haft goda kontakter med urbefolkningen. De gifte sig ofta med kvinnorna i området. Och mellan 1825 och 1840 så fanns det åtminstone 3000 mountain men som snurrar runt där i Klippiga bergen. Och jag kommer inte ihåg vilket år det var nu exakt. Men jag är ju en stor Leonardo DiCaprio-fan också.
Ja, och det var ju 2015 kom ju The Revenant. Jag hade tänkt säga, du som är så stort Leonardo DiCaprio-fan, hur känner du inför filmen The Revenant?
Jag är väldigt glad att han fick en Oscar och den är ju bra. Det är den ju.
Det är en film om Mountain Man.
Ja, precis. Filmen är ju en smula tillspetsad på hämndtemat kan man säga. Men annars bygger den ju alltså då på historiska händelser. Som den här rollen då DiCaprio har, Hugh Glass, har varit med om 1823. Han blev ju allvarligt skadad av en angripande björn. Och han överges av sina kollegor och lyckas då efter mycket om och med en kravla sig 30 mil till närmsta bosättning. Men annars har man ju då dragit det här med hämnd-temat som sagt ett varv till i filmen. Men jag tycker den är Den är bra. 4 av 5.
Ja, så att lite bättre än Frontier ändå.
Ja, ja, det tycker jag. Sådana här bergsmän fanns ju kvar på 1880-talet till och med. Och även om den här filmen Höstlegender, som också är 4 av 5 för övrigt, med Brad Pitt, det är ju fiction, mig vetligen i alla fall, så innehåller ju den också då den här rollkaraktären med Brad Pitt. Han slutar sina dagar som en slags mountain man.
Det var inte Höstlegender som du hade som den bästa historiska filmen när vi rankade filmer i ett gammalt avsnitt om historia på film?
Det kan ha varit något åt det hållet. Jag för mig att det låg högt upp ju. Jo ja, det är bra grej. Sen har vi förstås den store pälsmagnaten under 1800-talet som måste nämnas. John Jacob Astor.
Mm.
Hans plan var ju att bygga pälsstationer längs Columbiafloden som rinner ut i Stilla havet. Och 1811 så lät han bygga den första stora bosättningen i Oregon, där delstaten vid Stilla havet. Fort Astoria hette det. Och Astor var ju då inom pälsbranschen, var ju Rockefeller, var inom oljan kan man säga.
Ja, släktnamnet Astor spelar en stor roll i den inofficiella uppföljaren till Downton Abbey som heter The Gilded Age.
Mm-hmm.
Svag 3 eller stark 2 av 5.
Det har blivit någon form av betygavsnitt det här.
Ja, det har blivit så, ja.
Då får ni gärna gå in på Facebook-sidan och ge det här avsnittet ett slags betyg.
Ah!
Nej, inte det. Ja, okay.
Sätt 5 i betyg på iTunes istället.
Ja, det kan ni göra. Och sen kan ni skicka iväg 5 av 5 medaljer på avsnittet i Facebook-inlägget, så att säga.
Ja, eller 3.
Eller 3 om ni tycker det, ja. Det var under ett uppdrag som Astor hade gett order om som Klippiga bergens sydpass upptäcktes. Han ville hitta en bättre väg, transportled för sina pälsar. Men den här upptäckten öppnar också helt och hållet upp Oregon för amerikanska nybyggare genom den här så kallade Oregon Trail. Och snart skumpar då över en 500 000 människor fram på vagnar genom det där passet. Så pälshandeln knuffar ju verkligen gränsen hela tiden västerut, ända mot Stilla havet.
Ja, verkligen.
Den som är liksom ledande.
Där är vi tillbaka i din inledning med Manifest Destiny.
Ja. Men på 1840-talet så upptäcks guld i Kalifornien, som vi har gjort ett annat avsnitt om. Och det lockar ju också mängder av människor västerut i nya vågor. Så det finns ju annat med förstås.
Just det, för medans päls är som guld så behöver man inte ens säga att guld är som guld. Guld är guld.
Ja. Guldhysterin markerar ju på sätt och vis slutet på en era där päls hade varit bland de mest attraktiva som gick att komma över. Då hade ju handeln över Atlanten redan börjat sjunka under 1830-talet kan man säga. Bävern var ju på randen till total utrotning och äntligen kunde ju bävern notera lite goda nyheter från Europa. De bävrar som fanns kvar alltså och förde protokoll över mode inriktningarna i Europa, de kunde ju då konstatera att de här lynniga europeerna och deras mode hade svängt. Och det var ju inte ett sekel för tidigt, tyckte de väl, bävrarna alltså. För efter de här hundratals åren av förtjusning i bäverpäls så är det nu silke som gäller. Och det hade ju för sig alltid varit lyxigt med silke förstås. Men det var först i mitten på 1800-talet som man började göra hattar av silke som blev riktigt populärt. Sen har vi då förstås pälsjägarna, de tyckte ju knappast att det här var något att hålla på med. Det var ju något feminint och fånigt, det där med silke. Pälsjägaren Kit Carson menar ju att helvetet är fullt av höga sidenhattar. Så att de var ju inte så glada över det här, pälsjägarna förstås.
Just det. Sen hade bävern också fått konkurrens eller kanske andningshjälp från den sydamerikanska sumpbävern, som också hade börjat ta sig in på den europeiska marknaden. Sumpbävern påminner lite grann om den svenska bisamrottan.
Mm-hmm.
Som man ju också gjorde pälsar av. Det är en sån berättelse som jag har vuxit upp med, som min pappa alltid drog. Om någon kvinna i, jag vet inte, Visträsk eller liknande, som var ute och gick i sin fina bisampäls.
Mm.
Och så var det en liten pojke som stannade henne och frågade: vad är det där för någonting? Fast på bredbondska såklart. Och då sa hon: det är bisam. Varpå han svarar: finns det så stora råttor? Ja, det.
Ja, det är en bra fråga.
Ja, nej, man syr ihop flera råttor. Så gick det till.
Som med de här ekorrskinnen.
Exakt.
Och vill man ha en bölimpa kan man slita loss ett ekorrskinn bara. Så.
Ja. Till min pappas försvar ska jag säga att han gör storyn mycket bättre eftersom han kan ganska porträttlikt imitera en sjuåring som pratar pitebonska.
Ja. För att återvända till pälsjägarna.
Sidenhattar!
Ja, nej, de är vi färdiga med också känner jag. Men pälsjägarna får man ändå konstatera blir någon form av den vita motsvarigheten till den ädle vilden. Alltså, pälsjägaren är en figur som lever i vildmarken långt borta från civilisationen. En form av nationalkaraktär nästan för det nya USA som har romantiserats och sådär.
Mm.
Inte minst i form av Daniel Boone. Men också Jedediah Smith och andra sådana här trappers.
Ja, det är en av arketyperna för amerikanen.
Axel Andersson skriver i Populär historia: på ett sätt utgjorde också dessa män en rättvisande bild av hur mycket av den transatlantiska kolonialismen i norr såg ut från första början. Säsongsarbetande män som levde kringflackande och faga glamorösa liv och etablerade ömtåliga överenskommelser med urbefolkningen om handel med kontinentens guld, bäverpälsar.
Just det.
Och därmed tar vi väl av oss våra såna här gröngörlingstvättbjörnsmössor och är färdiga med det här avsnittet.
Det gör vi. Och så säger vi tack så mycket för att ni har lyssnat. Gå gärna in på Facebook-sidan och kommentera eller skicka ett mejl historiepodden@outlook.com. Vi hörs igen nästa söndag.
Det gör vi. Ha det så bra tills dess. Hej,
yes,
hej!
Hej!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.